الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا بتنك دابر أقو ينم أني لتنبوك som handlar om hur man kan rena sin själ. Och denna bok är skriven av Sheikh Abdulrazak al-Badr, en av våra lärda i Medina. Och författaren tar i den här boken upp 10 punkter om hur vi kan rena vårt inre, rena vårt hjärta och vår själ. Och det är en väldigt viktig fråga. Islam lägger störst vikt på att rena sitt inre. Vi har de inre aspekterna, de själsliga, hjärtats gärningar och vi har de yttre gärningarna. Och alla är sammanlänkade. Och många som ser islam och dess lära och vad muslimer gör ser kanske det yttre. Att en muslim fastar, en muslim ber, gör vissa rörelser och så vidare. Men det viktigaste i vår religion är det inre. Att rena sitt hjärta och att rena sin själ. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Qad aflaha, den som renar sin själ har sannoliken fått framgång. Wa qad khaba man dassaha, och förnedrad är den som trycker ner sin själ, den som förnedrar sin själ. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala qad aflaha, och ordet qad yani betonar. Allah betonar här att den som renar sin själ har sannoliken fått framgång. Och ordet aflah, eller falah, är det mest allomfattande ordet på arabiska då man talar om framgång. Då man talar om att uppnå någonting gott. Det finns inget mer omfattande ord än ordet falah. Okej. Okay. Så vem är det då som har fått denna framgång? Den som renar sin själ. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَ. Och förlorad, förnedrad är den som trycker ner sin själ. Yani den som förnedrar sin själ med synder och liknande. Och vi har som muslimer en skyldighet att rena våran själ. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa i en autentisk hadith: وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّا. Och din nefs, din själ, ditt inre har rättigheter över dig. Du har skyldigheter jämt emot ditt inre. Att rena ditt inre. Det är en viktig aspekt som vi måste tala om. För många idag mår inte bra. Många människor idag är trasiga. Många människor idag känner en tomhet inom sig. En avsaknad av någonting. Känner en distans mellan sig själv och sin skapare. Känner en distans mellan sig själv och andra människor. Känner ibland till och med en distans mellan sig själv och en själv. De mår inte bra. En tomhet. Och känner att själen är sjuk. Och då måste vi kolla på hur kan vi bota detta. För Allah har inte sänt en sjukdom förutom att han har sänt dess medicin. Så alla problem finns det en lösning till. Men det är inte alla som känner till dessa lösningar. Så vi tänkte gå igenom några punkter som handlar om hur vi kan rena våran själ. Och som vi sa, boken är 10 punkter. Idag kommer vi nämna 5, inshallah och ta'ala. Och 5 punkter spar vi till nästa vecka. Okej? Okay? Så att vi tar lagom. Inte för mycket och inte för lite. Den första och viktigaste punkten som är utgångspunkten i att rena sin själ, det är vad som kallas för ett tawhid. Tawhid på svenska är ungefär monoteism. Att särskilja Allah i våran tro och i våran dyrkan. Och tawhid är islams kärnbudskap. Det finns ingenting viktigare i våran religion än ett tawhid. Tawhid, att särskilja Allah i dyrkan, är meningen med livet. Det var på grund av detta som Allah skapade oss. Och det var med detta som Allah skickade alla hans profeter och sändebud. Och Sheikh Abdul Razak säger här att tawhid är meningen med livet. Så som Allah Azza wa Jal säger: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag skapade endast jinnerna, de osynliga väsen, och människan för att de ska dyrka mig. Så Allah har satt oss här på denna jord med ett syfte. Och det här syftet är att vi ska tjäna honom. Han ska testa oss. Vem som är bäst i dyrkan. Och livet är inte bara lek. Livet är inte meningslöst. Allah säger: فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Tror ni att vi skapade er för skojs skull och att ni inte ska föras tillbaka till oss? Men tror ni att Allah, den vise, satte oss här på jorden utan ett syfte? Eller bara lek? Att vi ska ha kul? Bara leva livet? Nej. Det måste finnas ett större syfte än detta bakom livet. Och det är att han vill testa oss. Vem är det som lyder honom? Och vem är det som trotsar honom? Vem väljer hans väg? Och vem väljer Satans väg? Finns ingen tredje väg. Finns bara dessa två vägar. Den goda vägen, ljusets väg som leder till paradiset, och mörkrets väg som leder till helvetet. Så Allah satte oss här med detta syfte. Och skickade sedan sina sändebud. De ena efter de andra. Kom alla i raden och länken av sändebud. Från profeten Adam till Noa, till Moses och Abraham, Jesus och Mohammed. Alla kom med samma budskap. Dyrka endast er Herre och sätt ingenting vid hans sida. Ni får inte begå idoldyrkan av gudadyrkan, utan dyrka endast en Gud. Och det är er skapare, er Herre. Som Allah säger i Koranen: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Att vi har skickat ett sändebud till varje folk med påbudet att endast dyrka Allah och att hålla er borta från de falska gudarna. Så alla sändebud från det första till de sista kom med detta budskap. Och det är också det som åligger oss. Om vi ska prata med islam om någon, introducera vad är islam till en icke-muslim, då är det här vi ska börja med. Att presentera att islams grundbudskap, kärnbudskapet i islam hos alla profeter har alltid varit att endast dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Allah är den enda skaparen av allting, upprätthållaren av allting, den som har allting i sin hand, i sin makt. Han är den enda som kan gynna eller skada, och då är han per automatik den enda som förtjänar att dyrkas. All form av avgudadyrkan är idioti. För allting vid sidan av Allah är skapat och är i behov av Allah och kan varken gynna eller skada och förtjänar därför inte dyrkan. Men Allah som skapat allting är den som förtjänar vår dyrkan och hängivenhet. Och det här är logiskt. Ingen person med intellekt kan motsäga sig detta. Ingen person med intellekt kan säga att en staty förtjänar dyrkan. En människa förtjänar dyrkan. En ängel eller djävul eller liknande förtjänar dyrkan. Det här kommer inte från en person med minsta förstånd. Och Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen avskräckt från dem, eller varnat dem som inte renar sina själar med ett tawhid. Då han säger till al-mushrikin, de avgudadyrkarna i Mekka då: وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. Ve, hårt straff väntar al-mushrikin, dessa avgudadyrkare. الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاتَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. De som inte renar, alltså renar sig själva, och de som förnekar livet efter detta. Och Ibn Taymiyyah säger i tafsir på den här versen, i förklaringen på denna vers, att denna vers handlar om tawhid och al-iman. För det är detta som renar människans hjärta. Så att man då i sitt hjärta negerar alla avgudar, alla falska gudar, alla dessa idoler, och endast bekräftar Allah subhanahu wa ta'ala. Så, och han säger att det här är då betyder sin av La ilaha illallah, att endast Allah har rätt att dyrkas. Och det här är grunden. وَهَذَا أَصْلٌ أَوْ أَصْلُ مَا تُزَكُّ بِهِ الْقُلُوبِ. Och det här är grunden i vad som renar våra hjärtan. Vad det här han säger Ibn Taymiyyah, att en människa kan ha massa avgudar i sitt hjärta som han tror på, han förlitar sig på, han vänder sig till. Och vad är då al-islam? Islam är att du renar ditt hjärta från dessa avgudar och endast har Allah i ditt hjärta. Alltså tron på Allah. Inte att du har Allah fysiskt i hjärtat, Allah är över de sju himlarna. Men det vill säga att du har Allah i hjärtat, yani tron på Allah och endast dyrkar Allah. Och rensar ditt hjärta från alla dessa avgudar. Och det här är det som Allah här syftar på i den här versen. Wailun lil mushrikin. Ve, straff till el mushrikin. De som inte renar. De som inte renar sitt hjärta från dessa avgudar. Och de som förnekar livet efter detta. Och även Ibn al-Qayyim säger att de flesta mufassirin, korantolkare från Salaf, säger här att vad som syftas på versen är ett tawhid. Shahadat wa la ilaha illallah. Och tron på Allah Azza wa Jal. Att det här är det som renar människans hjärta. Wa huwa aslu kullu zakatin wa nama. Och det är grunden till all form av renande av hjärtat och dess utveckling. Och så säger här Sheikhen att på samma sätt som tawhid är grunden till vad som renar våra hjärtan, så är motsatsen till tawhid, vilket är kyrk, avgudadyrkan, grunden till att smutsa ner ens själ och ens hjärta. Det är den största orsaken till att smutsa ner ens själ är att dyrka andra vid sidan av Allah och att förlita sitt hjärta på andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och kyrk är det farligaste som finns. Att dyrka någonting annat vid sidan av Allah. Och det här är också som vi sa då underförstått. Att om den största plikten är att endast dyrka Allah, det är det bästa du kan göra i detta liv och det är meningen med livet. Då blir det per automatik det största felet du kan göra, motsatsen till detta. Och det är att sätta någonting vid Allahs sida. Att förneka Guds existens eller att dyrka av gudar vid hans sida. Det blir det största brottet och den största synden som människan kan begå. Och därför nämner Allah Azza wa Jal att någonting sådant skulle nollställa människans gärningar. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Det har uppenbarats till dig och till dem innan dig, ja Muhammed, att om ni skulle sätta någonting vid Allahs sida så skulle era gärningar nollställas. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Och ni skulle vara från förlorarna. Och att sätta någonting vid Allahs sida är också den enda synden som Allah, våran skapare, inte förlåter. Allah säger att han förlåter inte den som sätter någonting vid hans sida, men han förlåter utöver detta alla synder. Och vad som menas med versen är den som dör i ett tillstånd där han dyrkar andra än Allah. En sådan person kommer aldrig någonsin att bli förlåten. Men självklart i detta liv, om en person dyrkat andra än Allah, trott på avgudar och liknande, så kan han självklart ångra sig. Han kan konvertera, han kan bli muslim och Allah kommer att förlåta honom. Men vad som menas här är att den som dör med den här synden och dyrkar andra än Allah, för honom är det kört. Han kommer aldrig någonsin träda in i paradiset. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Allah säger att han har gjort paradiset förbjudet, haram, för den som dyrkar någonting vid Allahs sida, och hans destination kommer att vara helvetet, och där finns ingen som kan hjälpa honom. Och när man då uppfyller ett tawhid, särskiljer Allah i dyrkan och inte sätter någonting vid Allahs sida, så har man då renat sin själ. Och man kommer att få den fullbordade vägledningen i detta liv och i nästa liv. Som Allah säger: "Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." De som har tro och inte beblandar sin tro, smutsar ner sin tro med orätt, med orättvisa, Det är de som kommer att ha trygghet och det är de som kommer att ha vägledning. Så här nämner Allah de troende som inte beblandar sin tro med orättvisa. Och orättvisa betyder här kyrk. Alltså de beblandar inte sin tro med avgudadyrkan. Det här är de som kommer att ha trygghet. Och det är de som kommer att ha vägledning. Och då säger Allah, det är de som kommer att ha trygghet på domedagen. Trygghet i detta liv. Trygghet på domedagen. Och de kommer att ha vägledning i detta liv och i nästa liv. Vägledning till paradiset. Den andra punkten som renar människans själ är ett dua, att åkalla Allah Azza wa Jal, att be Allah rena ens själ. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Laysa shay'un akrama 'inda Allahi min ad-du'a." Det finns ingenting som är mer nobelt hos Allah, ärofullt, än att åkalla honom, att be honom. Ad-du'a huwa al-ibada. Att be till Allah, det är al-ibada. Det vill säga den viktigaste formen av dyrkan, att be Allah Azza wa Jal. Och Allah subhanahu wa ta'ala, vår skapare, han har lovat oss. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Iran Herre säger, åkalla mig och jag kommer att besvara er. Så här har vi ett löfte från Allah att om du ber honom kommer du att få. Så subhanallah, det är inte så att vi inte får det vi ber om. Det kanske är så att vi faller kort i att be Allah Azza wa Jal. Vi är inte tillräckligt yani måna om att önska och be Allah om det vi vill ha. Allah har lovat att han kommer att ge oss. Och så som profeten alaihissalam sa, det kan innebära en av tre saker. När du ber Allah kommer du att få. Antingen får du det som du ber om, yani direkt eller inom en snar framtid. Eller Allah kommer att ge dig någonting bättre. För ibland vet vi inte vårt eget bästa. Du kanske ber om någonting som inte är bra för dig. Eller hur? Så Allah ger dig istället någonting bättre. Eller Allah avvärjar någonting dåligt från dig. Eller Allah sparar någonting bättre för dig i nästa liv. Så det betyder att när du ber Allah om någonting, du kommer aldrig ta ner dina händer tomhänta. Du kommer alltid att få någonting av Allah Azza wa Jal. Men vi människor, vi är väldigt så här stressade. Vi vill ha resultat direkt. Jag bad, jag vill ha nu. Jag ber, jag vill gifta mig. Ja Allah, ge mig en fru. Vart är hon någonstans? Jag har väntat en dag. Nej, Allah kanske vet, eller alla vet, att det kanske är bättre för dig att gifta dig inom några månader, inom ett år och så vidare. Så Allah vet och vi vet inte. Men Allah Azza wa Jalla besvarar då alltid våran dua. Och att åkalla Allah Azza wa Jalla öppnar dörrarna till allting gott. Och Sheikh nämner här Ibn Taymiyyah, då han gav ett råd till en av hans elever. Han sa till honom, ett dua miftah och kulli khayr. Dua är nyckeln till allting gott. Men vad du än vill ha, be Allah Azza wa Jal. Allting gott i detta liv eller nästa liv, vad du än önskar dig, så kan du be det. Be Allah Azza wa Jal att ge dig denna sak. En lärd man från Salaf som heter Mutarrif ibn Shakhir, han sa att jag satt och reflekterade och tänkte på de goda gärningarna. Eller vad är de bästa, de goda gärningarna? Och han sa att jag kom fram till att de är jättemånga. Att fasta, att be. Men att allt detta i slutändan ligger i Allahs hand. Det är han som kan underlätta för oss att göra dessa goda gärningar. Och så sa han att allt detta går då tillbaka till att be Allah. Att han ska underlätta detta för dig. När han säger här att göra goda saker, vad det än må vara i islam. Att be, att fasta, att hjälpa fattiga, att läsa Koranen, att vara god mot sina föräldrar, att vara ärlig. Alla goda egenskaper du kan önska dig. Vem är det som vägleder till dem? Allah. Vem är det som underlättar dem för dig? Allah. Så hur ska du få dessa, uppnå dessa, och vem ska underlätta dem för dig? Allah. Så han sa att jag såg då att det enda var att vända mig till Allah och be honom att underlätta dessa saker för oss. Och därför när vi ber, vi säger Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Endast dig dyrkar vi och vi söker din hjälp i att dyrka dig. För om det inte vore med Allahs hjälp så skulle vi inte kunna dyrka honom. Så att man ska alltid vända sig till Allah Azza wa Jal och be honom om hjälp. Och det finns en väldigt vacker dua, en åkalla, där profeten alaihi salatu wassalam sa: Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Och denna hadith finns berättad av Imam Muslim. Allahumma ati nafsi taqwaha. Och Allah, ge min själ Guds fruktan. Wa zakkiha wa rena min själ, vilket är det vi pratar om. Anta khayru man zakkaha. Du är den bästa som kan rena själen. Anta waliyuha wa maulaha. Du är min själs beskyddare och du är dess herre. Så här ber man Allah Azza wa Jalla att rena ens själ. Och denna dua visar då vikten av att be Allah om allting gott man söker. Även om det är att man söker att rena ens inre, rena ens hjärta, att få uppriktighet. Vad det än må vara för någonting. Så be Allah om allt du söker. Och profeten alaihi salatu wassalam sa också i den dua som han gjorde mest av allt: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Allah, ja Allah, du som vänder våra hjärtan, gör våra hjärtan fasta på din religion. Den duan han gjorde mest av allt. Och det här indikerar på vad? Att vi inte ska förlita oss på oss själva. Som vissa säger, lita på dig själv. Lita på dig själv. Självklart, vi har en viss tillit, eller man kan ju inte bara säga att man inte klarar någonting alls. Men i slutändan så ska du lita på Allah. Du klarar ingenting om din skapare inte vill. Och därför så sa profeten a.s. Allahumma rahmataka arju. Och Allah, jag hoppas på din rahma. Aslih li sha'ni kulli. Korrigera alla mina tillstånd. Wa la takilni ila nafsi tarfata ayun. Och lämna mig inte till mig själv ett ögonblick. Så han ber här Allah azza wa jal att inte lämna honom till sig själv. Om så ett ögonblick. Om Allah lämnar oss ett ögonblick, vad händer? Vem är det som får vårt hjärta att pumpa, att slå? Vem är det som får kroppen att fungera? Vem är det som får vår hjärna att allting att fungera i hela skapelsen, hela kosmos, atmosfären? Det är Allah subhanahu wa ta'ala. Om han lämnar oss en sekund, det är kört. Så man ska alltid förlita sig på Allah. Och veta att man alltid är beroende av Allah. Vi är inte oberoende. Allah är oberoende. Han är al-ghani. Men vi är beroende. Så vi ska aldrig bara säga att vi behöver inte Allah. A'udhu billah. Utan vi behöver alltid Allah azza wa jal i allting. Därför sa han här: Aslih li sha'ni kulli. Korrigera alla mina tillstånd. Inte att korrigera min religion, korrigera min dunya. Nej, allt behöver jag dig till att du ska underlätta för mig. Och därför så sa profeten alaihi wasallam väldigt vacker dua: Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Och Allah, korrigera min religion som är min viktigaste angelägenhet. Och aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Och korrigera mina världsliga angelägenheter, eller min dunya, där mina världsliga angelägenheter finns. Och aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Och korrigera mitt nästkommande liv där min återuppståndelse kommer att ske. Så han ber Allah om vad? Att korrigera alla hans tillstånd. Hans religion, hans världsliga och hans nästkommande liv. Så vad man än söker i detta liv, så ska man vända sig till Allah Azza wa Jal och be Allah Azza wa Jal att underlätta dessa saker för en. Och vad som också hjälper människan att be Allah om detta är att vi måste förstå att Allah Azza wa Jal är den enda som kan rena våra själar. Det här ligger i Allahs hand. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger: Balillahu yuzakki min yasha. Allah renar den han vill. Och Allah säger: Walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha. Om det inte vore för Allahs nåd över er och hans barmhärtighet, så skulle han inte rena någon av er. Men Allah renar vem han vill. Så förstår man detta som utgångspunkt, att den enda som renar, och Allah väljer vem han renar, så borde det få oss att vända oss till honom och be honom att göra oss från dem som är utvalda, de som han väljer att rena, de som han väljer att vägleda i detta liv. Och Ibn Abbas säger i tafsir på den här versen, "Ma zaka minkum." Yani, Allah skulle inte vägleda någon från skapelsen till någonting gott som gynnar honom eller skyddar honom för någonting ont, yani om Allah inte ville. Allah är den som renar genom att vägleda dig till gott och att vägleda dig bort från allting dåligt och negativt. Och han nämner också då profeten alaihissalam och sahaba Yawm al-Ahzab grävde vallgraven runt Mekka då de var omringade av fiender. Så grävde de vallgraven tillsammans, ni vet, under dessa svåra förhållanden. Så sa han då, Wallahi lawla Allahu mahtadina wa la tasaddaqna wa la sallayna. Vid Allah, om det inte vore för honom så skulle vi inte ha funnit vägledning. Vi skulle varken ha bett eller givit sadaqa. Så allting gott vi gör är det Allah som har väglett oss till att göra. Därför ska man alltid då be Allah att bli stabil. Thabbit qalbi ala dinik, ihdina sirat al-mustaqim, rabbana la tuzigh qulubana. Och liknande dua, zakki nafsi. Så att man alltid ber Allah om att utveckla sig i religionen och vara stabil och fast på religionen. Naam. Han nämner sen den tredje principen som gör att människan blir stabil på religionen, är denna bok, Al-Quran al-Karim, den nobla, välsignade Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala säger, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Allah säger här att Allah har visat sin nåd över de troende då han skickade till dem hans sändebud från dem själva. Yatlu alayhim. Vad gör detta sändebud? Han reciterar över dem eller till dem hans verser. Wa yuzakkihim. Och han renar dem. Wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikma. Och han lär dem boken och visheten. Så vad är det då profeten gör alaihi salatu wassalam? Det är att han renar folket genom att läsa Allahs verser till dem. Och det bevisar vad? Att den här boken renar människans inre, människans hjärtan och människans själ. Och därför så säger Ibn Abbas att Allah har garanterat den som följer Koranen att han aldrig kommer att gå vilse i detta liv. Och han kommer hellre aldrig att bli olycklig i nästa liv. فَمَنِتَّبِعَ هُدَايَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَ. Allah säger, den som följer min vägledning kommer aldrig gå vilse och inte heller bli olycklig. Och det här är ett löfte från Allah, eller hur? Är det inte det? Att Allah säger då, den som följer min vägledning, den som följer Koranen, هُدَايَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَ. Han kommer aldrig gå vilse och han kommer aldrig att bli olycklig. Det vill säga i nästa liv. Och även i detta liv. Koranen leder inte människan till olycka. Koranen leder människan till den största lycka som finns. Den själsliga lyckan. Den inre friden. Harmonin med sig själv. Så Koranen vägleder till det bästa. Vägleder till allting som ger människan lycka i detta liv och i nästa liv. Allah säger också, ja Johannes, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Troende eller människor, det har kommit till er en påminnelse, en förmaning från er Herre, وشفاء, och en medicin eller bot mot vad som finns i bröstet, och en vägledning och en barmhärtighet till de troende. Så Allah subhanahu wa ta'ala kallar här Koranen för shifa'un lima fi sudur, medicin eller bot mot vad som finns i bröstet. Och här finns en viktig sak. Ordet shifa översatt jag nu spontant till medicin. Men de lärde säger att det är inte medicine. Medicine på arabiska är dawa. Allah säger inte att Koranen är dawa. Allah säger inte att den är medicin. Så det är egentligen en felaktig översättning. Allah säger att den är bot. Alltså, och då säger han lärda vad? För att medicin hjälper ibland och hjälper inte ibland. Är det inte så? Du är sjuk, du äter medicin, du är fortfarande sjuk. Så det är medicinens funktion. Men Koranen är inte bara medicin. Den är shifa. Alltså den botar. Garanterat botar. Den tar bort sjukdomar. Det är inte kanske, kanske nej. Den är bot. Den är medicin mot de sjukdomar som finns inom människan. Och därför säger Ibn al-Qayyim: Al-Quran huwa shifa'ut tam min jami'il adwa al-qalbiyya wal-badaniyya wa adwa al-dunya wal-akhira. Att Koranen är yani den starkaste bot mot alla sjukdomar, vare sig det är själsliga eller kroppsliga sjukdomar, och vare sig det är sjukdomar i detta liv eller i kommande livet. No. Men vad menas då med att läsa, vända sig till Koranen? Allah säger: alladhina atainahum al-kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. De som vi givit boken följer den så som den bör följas, och det är de som verkligen tror på denna bok. Här säger sheikhen att tilawa, ordet tilawa som vi också översätter felaktigt till att recitera, har en mycket bredare och större betydelse än så. Han säger det betyder yani tilawatul Quran haqqa tilawa, betyder att läsa Koranen, att memorera Koranen, att förstå den, reflektera över den och att agera den. Okej, okay. Så fem saker. Vad menas med att följa Koranen? Det menas med att läsa den, lära sig Koranen, förstå sig på Koranen, reflektera över Koranen och att agera med Koranen. Så alla dessa fem betyder att följa Koranen. Enskilt och tillsammans. Så en person som praktiserar en vers i Koranen, Allah säger någonting, han gör det, han har talaut. Han har följt Koranen. Okej? Och självklart är det då alla fem man ska försöka göra i sin helhet. Och därför så sa sahaba att vi, när vi lärde oss Koranen, brukade bara lära oss 10 verser åt gången. Och vi gick inte vidare till 10 nya verser tills vi förstått oss på dess förståelse och agerat på dem. Så Koranen har ett syfte. Det är inte bara att vi ska läsa den, vi ska hänga den på väggen på en vacker tavla, vi ska ha den på bokhyllan eller vi ska lyssna på någon som läser vackert. Utan syftet är att vi ska ta åt oss dess budskap. Vi ska sjunka in i våra hjärtan, påverka våra hjärtan. Vi ska reflektera över dess innebörd och vi ska sätta det i verket. Vi ska praktisera vad vi läser. För profeten alaihi salatu wassalam säger att Koranen är ett bevis för dig eller mot dig på domedagen. Den är ett bevis för dig eller mot dig. Den är för dig om du följer den. Och den är mot dig om du läser den och inte följer den. Så Koranen är inte bara den här boken som vi ska läsa och lyssna på, utan viktigast av allt är att sätta den i verket. Och därför en person som kanske inte kan Koranen men han följer dess påbud är bättre än en person som kan Koranen och inte följer dess påbud. Eller hur? För den första individen följer själva syftet med Koranen. Och det är att den ska implementeras, den ska praktiseras i det verkliga livet. Själsligt och i sin vardag, sitt agerande. Det är det som är syftet med Koranen. Inte bara att vi ska kunna den utan till. Men bäst av allt är om man kan den, förstår den, reflekterar och praktiserar den och sen sprider den vidare. Det är självklart det största målet som man hoppas kunna uppnå. Ja. Jag vill också betona just den här punkten. Hur viktigt det är när det kommer till det själsliga att vända sig tillbaka till Koranen. Och som vi sa, den är bot, shifa, mot alla sjukdomar. man mår dåligt, man är deppig, man har till och med fysiska sjukdomar och så vidare, psykiska sjukdomar. Koranen är det bästa botemedlet som tar bort dessa saker. Och därför så lärde profeten alaihissalam oss en dua som man säger när man är deprimerad, när man är nedstämd, när man är bekymrad. Och i den så ber man Allah om en sak, eller man säger: "Wa as'aluka an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri." Jag ber dig, ja Allah, att göra Koranen till vårregnet i mitt hjärta och till ljuset i mitt bröst. Så du ber här Allah att ta bort dina sjukdomar, dina bekymmer och besvär och allting, med att Koranen ska bli som ett vårregn i ditt hjärta. Vad gör vårregnet för någonting? Vårregnet kommer ner och ger liv till den döda jorden. Är det inte så? Jorden som ni ser ju alla här i Sverige ligger fryst under isen, under snön. I andra länder torka. Det har inte regnat på kanske ett halvår. Då kommer vårregnet och ger liv till den döda marken. Och samma sak är det med Koranen. Den ger liv till våra hjärtan. Den ger liv till våra hjärtan. Och den ger oss ett ljus i vårt bröst. Man lyser upp. Man blir levande av den här boken. Den fjärde punkten som ger människan en renare, mer friskare själ är att följa det bästa av förebilder, det bästa av exempel, att följa profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah säger i Koranen: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Ni har sannerligen i Allahs sändebud en god förebild, den bästa förebilden. Och den här ayan, den här versen som Ibn Kathir säger, är grunden när det kommer till att ta profeten Muhammad a.s. som förebild i det han har sagt och det han har gjort och i hans tillstånd. Människor har en tendens att vilja efterlikna någon. Alla människor, det ligger i vår natur att ta efter någon. Vi ser upp till någon och försöker att bli som den här personen, prata som den här personen och så vidare. Är det inte så? Vare sig någon bekräftar eller förnekar, det är så. Alla ser upp till någon och vill efterlikna någon. Och vi behöver förebilder. Vi själva, vi är bristfälliga. Vi är inte perfekta människor. Men Allah har gjort vissa människor perfekta. De har nått toppen av vad människan kan uppnå. Kamula kathiru mina rijal, som det nämndes i hadithen. Många av män har blivit fullbordade. Och vissa av kvinnor också har blivit fullbordade. Men de flesta har inte blivit fullbordade. Och den mest fullbordade människan som gått på jorden är Muhammad ibn Abdullah. Profeten Muhammad a.s. är den bästa människan som gått på jorden. Sayyid waladi Adam. Människornas mästare på domedagen. Han är Khatam al-Nabiyin. Yani sigillet, den sista av alla profeter som kom. Profeternas ledare. Och profeterna överlag är de bästa människor. Allah säger i Koranen: "Ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadi." Det är dessa som Allah har väglett, så följ deras vägledning. Alltså följ profeterna generellt, alla profeter ska vi följa. För de var alla på samma väg, Allahs väg. Men bästa av dem är den sista profeten. Och Allah subhanahu wa ta'ala har bevarat hans exempel för oss. Det finns bevarat i Koranen. Och det finns bevarat i sunna, haditherna. Så vi ska följa honom i hans karaktär. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Och Allah säger om honom: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Att du, Muhammed, besitter sannoliken en hög karaktär. Det finns en vers som Allah sänder ner som ett test till vissa människor. Ett folk som sa att de älskar Allah. De sa: "Vi älskar Allah." Och då testade Allah det här folket med en vers. Och den här versen är: "Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Säg: "Om ni verkligen älskar Allah, följ då mig." Alltså Muhammed. Då kommer Allah att älska er och han kommer att förlåta era synder. Så vad ska vi göra? Vi är ålagda att följa profeten Muhammed alayhi salatu wasalam. "Ma atakum ar-rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fattabu." Det sänderbudet ger er, ta emot. Och det han förbjuder er ifrån ska ni hålla er borta ifrån. Så ett tecken på sann kärlek är att man följer profeten Muhammed alaihi salatu wasalam och tar honom som exempel. Och här är det jätteviktigt som Sheikhen säger, att ibland så kommer folk med lösningar på hur du kan få en renare själ. Men lösningar som inte överensstämmer med vad profeten kom med alaihi salam. De hittar på nyinförda saker. De kommer med sin egen lösning och säger, det här kommer att rena din själ. Det här kommer göra dig till en bättre muslim. Du kommer komma närmare till Allah. Och de hittar på saker som inte hör hemma i islam. De säger att du kan låsa in dig i ett rum och sitta och minnas Allah i en hel vecka eller någonting sånt. Äta jättelite mat och du kommer märka att du kommer må så mycket bättre. Den här kuren hör inte hemma i islam. Att avskilja sig från människor finns inte i islam. Det finns ingen dyrkan där man avskiljer sig från människor. Där man svälter sig själv för att hamna i någon form av så här trans eller någon så här skum. Det hör inte hemma i vår religion. Som ett exempel bara, att folk ibland hittar på sina egna lösningar på hur man kan bli en bättre muslim. Men det finns ingen annan lösning och ingen annan väg än att gå profetens väg, alaihissalatu wassalam. Han som sa, den som gör någonting i vår religion som inte är ifrån den, kommer att få det förnekat. Kommer inte få det accepterat. Och han säger Ibn Qayyim, att rena sin själ är bland de svåraste av saker. Och det är svårare än att rena eller att bota sin kropp. Yani hjärtats sjukdomar och själens sjukdomar är svårare att hela än att hela de kroppsliga sjukdomarna. Och så säger han att de som då försöker att rena sin själ med saker som Allah inte uppenbarat, alltså såna här saker som vissa då gör, kommer inte att bota sin sjukdom. Precis som en person som är sjuk i kroppen och försöker bota sin sjukdom med vad han själv hittar på, istället för att vända sig till en doktor. Och då så säger han här, Sheikhen, att profeten Muhammed alaihissalam, han är hjärtats doktor. Yani det han kom med är lösningen på alla våra problem. Så det här är något som då leder oss till att få friska hjärtan att följa profeten Muhammed alaihissalam. Vi tar en sista punkt. Vi sa att vi skulle ta fem punkter. Vad som renar din själ eller att rena sin själ består av två steg. Det som kallas för ett tahliya och ett tahliya. Tahliya, att rensa, att ta bort, att rena. Tahliya, att anfoga, att skaffa goda egenskaper. Och man finner att när man kollar i Koranen så finner man de här två. Att Koranen säger, gör inte så. Avundas inte, hatas inte. Önska inte ont för folk och så vidare. Yani, rensa dessa dåliga egenskaper från dig själv. Och sen kommer Koranen med påbud. Du ska ha dessa goda egenskaper. Du ska älska, du ska längta efter Allah och så vidare. Så att man finner att de här två komponenterna, att rena och att fylla, att upphöja. Okej? Okay? Och man kan säga, han nämner här Sheikhen också, yani man ska rena sin själ från dåliga karaktärsdrag och dåliga egenskaper, synder och liknande. Och sen fylla sin själ med goda egenskaper som lydnad och att närma sig Allah. Som då Allah säger, khud min amwalihim sadaqa. Yani, ya Muhammad, ta sadaqa. Alltså säg till människorna att de ska betala almosa till de fattiga. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Med vilket du kommer att rena dem, wa tuzakkihim, och du kommer att upphöja dem, och sallu wa salli alayhim, och be för dem. Så här säger Allah, tutahhiruhum, yani du renar dem från dåliga egenskaper, wa tuzakkihim, du upphöjer dem. Och ordet zakat på arabiska, att rena,
kommer från ordet nama, att någonting ökar och blir mer. Och då säger här vissa ulema som Ibn Taymiyyah, man säger till exempel växterna där man odlar zaka, så det blomstrar, det kommer upp. Och han säger att på samma sätt som växterna inte kommer upp bara så där, du måste först rena marken. Du måste ta bort allt ogräs från marken. Stenar och ogräs och allt som ligger i vägen. Mjuka upp marken och så vidare. Sen kommer det växa. Och samma sak är det med våran iman, med våran själ, vårat hjärta. Du kan inte bli en ren muslim som har renaste själen, du har godaste hjärtat, om du inte först tar bort de dåliga egenskaper du har. Du slutar att synda. Du slutar att ha föraktfulla egenskaper. Då endast kommer du att kunna utvecklas i din iman. Vissa, de fastnar. De säger, men jag mår inte bättre. Jag försöker, men jag mår inte bättre. Det kanske är för att du har dåliga rutiner. Du syndar, du har dåliga egenskaper som du först måste ta bort. Och ta som en liknelse att du köper ett övergivet hus. Det är fullt med gammalt bråte och så vidare. Okej? Du vill inreda det här huset till att bli det finaste huset. Går det att göra det till det finaste huset om du först inte rensar det från allt skräp som finns i huset? Funkar det? Att du bara ställer allt skräp i ett hörn och sen du målar väggarna och köper nya möbler. Man kommer ändå se att det är något som inte stämmer. Det huset är inte fint. Eller hur? Det står i vägen. Kasta allt skit först. Rensa huset. Renovera huset. Sen köper du nya fina möbler. Och dekoration och så vidare. Då blir huset fint. Och samma sak är det med oss. Ut med allt skit. Ta bort allting skräp. Sluta upp göra de här dåliga sakerna. Och sen kommer du inshallah utvecklas positivt. För det går inte riktigt ihop att du har smuts och någonting fint på en och samma plats, eller hur? Det kommer bli ständig kamp. Ja visst, vi har alltid brister, men att man har ett övervinnande mycket ondska i sig och sen försöker komma med lite gott, det kommer inte funka. Och därför så sa profeten alaihissalam att om människan syndar så får hon en svart prick på sitt hjärta. En svart prick. Men om hon slutar upp med synden, ångrar sig och ber om förlåtelse, så kommer hjärtat att renas. Det blir rent igen, lysande, skinande. Men om hon fortsätter att synda utan att ångra sig, så kommer det att öka mörker på mörker. Alltså en svart prick, en till svart prick, en till svart prick, tills hjärtat blir svart, mörkt. Och det blir täckt av ett lager. Och så läser han versen, kalla belrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. De fick ett lager, ett hölje av mörker över sitt hjärta som en konsekvens av deras synder. Så vad menas med den här hadithen? Att om vi syndar, vilket vi alla gör, vi alla har brister, ingen muslim är felfri, så ska vi be om förlåtelse. Då kommer Allah att rensa våra hjärtan, då kommer alltid hela tiden bli rena, skinande. Är det inte så? Men om vi bara syndar och syndar och syndar, vi kommer i ett dåligt mönster. Hela tiden kommer in en dålig, en svacka i livet. Där man slutar att göra tåba, man slutar be om förlåtelse. Utan man bara gör synd på synd, den ena värre än den andra, så kommer ens hjärta att bli påverkat. Det kommer bli hårt, mörkt. Och man kommer då inte längre kunna skilja på vad som är rätt och fel. Man kommer inte längre kunna ha den här känslan kanske. Du hör Koranen, du blir inte påverkad. Du hör en påminnelse, du blir inte påverkad. Man säger till dig haram, du bryr dig inte. Innan du gjorde synden, du skämdes. Nu du skäms inte. Då är det någonting fel på ens hjärta. Och då måste man verkligen ångra sig. Sluta upp med synderna, be Allah om förlåtelse. Och inshallah, Allah ger då återigen liv till ens hjärta. Och det här kräver som sagt var att man kämpar. Man kämpar med att sluta upp, att göra dåliga saker. Och då inshallah kommer man att finna den rätta vägen. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Allah säger att de som kämpar för våran sak, de kommer vi att vägleda till våra vägar. Ja. Och avslutningsvis så sa Imam Sa'di Bellillahu yuzakki men yasha, beträffande versen att Allah renar den han vill. Yani med al-iman, tro och goda gärningar, och genom att lämnas och avstå från dåliga gärningar och karaktärsdrag. och att anskaffa sig goda gärningar. Så vad är det då som rena människan? De här två aspekterna. Rena sig från dåliga saker och att bygga upp goda egenskaper inom sig. Det funkar då inte bara att bygga på någonting som har en dålig grund. Utan rensa grunden, ha en stabil grund, en ren grund. Och inshallah, vad som kommer och byggs därpå kommer att bli positivt. Det här var de fem första punkterna. Och vi fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka med de kommande fem punkterna. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.